Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Top of Mind Podcast med mig, Ofelia Wistedt. Samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med Alva Törnqvist, kreatören som är så älskad för sitt lifestyle-content där hon delar med sig av sitt vardagliga liv. Vi pratar om Alvas resa på TikTok och hur hon har gått från att använda det som en hobby till att idag arbeta med det på heltid. Alva delar även med sig av sin kreativa process, hur hon arbetar med samarbeten och hennes drömmar för framtiden både privat men även med sin TikTok-kanal. Alva, välkommen till Top of Mind Podcast.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra. Jag är lite nervös för att det är liksom första poddinspelningen någonsin. Och första typ att jag gästar någon. Så att jag är lite nervös, men jag litar på dig.
Att det kommer gå jättebra. Men jag tror att många säger det, för att man håller på med TikTok eller sociala medier generellt, att då är man så himla van vid att man själv kontrollerar materialet som man skapar. Man filmar sig själv, man redigerar sig själv, man lägger ut det själv. Så det kan vara lite läskigt att säga, men gud, nu ska jag vara på någon annans kanal, jag ska vara i en annan format. Det kan vara ganska
precis.
Läskigt.
Och alltså, jag är en sån person, jag har ju typ, alltså jag har världens största kontrollbehov och jag gillar så här, jag får styra allting, jag klipper bort, jag lägger till saker, jag ändrar. Så att, så här, att lägga någon annans händer, det är lite läskigt, ja. Men det ska nog gå bra.
Det ska nog gå bra, vi ska klippa dig snällt, tänker jag.
Ja.
Men Alva, du är ju en av de största kreatörerna på svenska TikTok, får man ju nu säga, med över 200 000 följare. Men om man inte känner till Alva, och innan vi hoppar in i hela din TikTok-kreatörsresa, skulle du vilja berätta lite mer om dig själv och vem du är?
Ja, jag heter då Alva. Jag fyller 21 nu i september och håller på med TikTok. Och jag skulle säga att min liksom, TikTok, alltså jag är liksom inte så här nischad i något specifikt ämne, utan jag är ganska bred. Och mina liksom, personliga intressen, om man tänker utanför sociala medier, det har varit väldigt mycket så här, matlagning, djur, naturen. Och sen så har jag även liksom under min tonår kämpat mycket med psykisk ohälsa. Och då kände jag att det är någonting som jag skulle vilja dela med mig av. För att jag märkte själv att liksom när jag mådde dåligt och sådär, att det var skönt att titta på. Ja, men få lite inspiration från andra människor och så. Så det är väl också, om jag ska berätta något om mig själv. Jag har en hund.
Mm.
Jag bor hemma med min mamma och pappa i våran villa i Göteborg. Jag har en storebror. Väldigt många som brukar fråga om jag har några syskon.
Ja.
Men jag har en storebror, men han bor inte hemma.
Nej. Men jag tycker det är så kul när du berättar om dina intressen. För jag tycker att det syns så himla tydligt på din kanal. Och som du sa, jag kanske inte har någon jättetydlig nisch. Men du har en väldigt tydlig lifestyle-nisch.
Mm.
Att det är inte så att du bara pratar om ett ämne. Utan jag tycker det är väldigt kul att man får följa med hela ditt liv. Och du känns som att du, ja men ända sedan du började på TikTok. Att du har delat med dig väldigt mycket av dig och dina intressen. Och hur du förändras och hur du mår. Men om du skulle börja berätta. När postade du din första TikTok-video? Och hur kom det sig att du tänkte, ja men nu ska jag börja posta på TikTok?
Ja, alltså först så hette ju TikTok då Musical.ly,
ja.
Och då var jag ganska, alltså jag tror jag typ att jag var 13 när det fanns, och då la jag ut lite så här videor med mina kompisar när vi satt och mimade till olika låtar och vi dansade. Och sen vet jag att jag avinstallerade appen för att den, ja men den var inte lika roligt längre.
Nej.
Och sen installerade jag igen när det hette TikTok då, och så la jag väl ut. Alltså jag är svårt att säga när jag började, för att i början då hade jag liksom inga följare, utan jag la ut något med någon kompis. Men det var väl, jag började posta lite mer 2020-2021. och jag började att göra några former av typ vloggar. Men också till en början så pratade jag väldigt mycket om så här feminism och politik och sådär. Så att jag skulle säga att de första videorna jag började liksom posta, det var inte regelbundet alls. Det var väl typ ja men 2020 eller 2021 någonstans där.
Mm.
Och det kan du rätta mig om jag har fel, men det var väl typ vid pandemin.
Ja, ja men precis 2020. Ja, typ. Precis, man scrollar tillbaka på din TikTok så känns det som att ja, men det var väl där du verkligen så här började posta lite mer.
Ja, för att jag kommer ihåg att när liksom pandemin kom till Sverige eller när corona kom, då höll jag inte på med TikTok regelbundet, men det blev sen lite så här i gymnasiet när det var distansundervisning.
Mm.
Då var det så här, vad ska man göra på dagarna? Så att då var det så här, okej, då började jag posta lite på TikTok.
Ja. Men hur skulle du säga då, för att jag tänker det är ändå väldigt modigt att börja 2020-2021 och posta om, som du säger, om en feminism och lite dina åsikter, att många väljer att inte posta om åsikter, för det kan vara TikTok är som TikTok är. Om man säger en åsikt då kommer någon alltid ha en annan åsikt och kanske svara. Det blir något bråk. Hur kände du inför det? Kändes det ganska självklart att alltid prata om dina värderingar och dina tankar, eller kändes det lite läskigt också?
Alltså jag har alltid varit väldigt så här stark i det jag tycker och tänker och har inte haft några problem under min liksom uppväxt att yttra det och säga både så här med kompisar och så. Men det finns ju en anledning att jag just nu på min TikTok inte längre pratar om politik och feminism. För jag märkte att det här är ämnen som väldigt många engageras i och väldigt många åsikter i. Och det blev mycket så här att man svarade på varandras videor och det blev väldigt så här tjafsigt. Och jag tar väldigt så här personligt när folk säger saker. Alltså jag tänker att de säger det verkligen till mig. Så att ja, till en början var det verkligen självklart att jag ska prata och säga det jag tycker och tänker. För jag också lite så här, jag vet bra liksom. Inte så här, jag vet bäst, men jag tyckte ändå så här, jag har koll på det jag säger. Men som du säger, att det är ju ett visst klimat på just TikTok. Där folk ja, men, håller inte tillbaka med att liksom säga vad de tycker om en person. Och det hände liksom några grejer där jag upplevde att nej, alltså jag ska nog inte liksom vara lika öppen längre.
Ja. Finns det någon video som du minns verkligen drog iväg och det var så här, nu har jag öppnat Pandoras ask här?
Ja, jag minns en video där jag pratade om det här med att, ja, men, att alla män är potentiella våldtäktsmän och att en kvinna kan inte veta vilka män som är farliga. Därför är hon lite försiktig i situationer där det finns män hon inte känner. Och då försökte jag förklara det här att en kvinna, hon menar inte att alla män våldtar eller att en kvinna hatar inte alla män. Men om man är i en situation där det är massa män man inte känner så är man lite på sin vakt.
Ja.
Och då gjorde jag en jämförelse med att alla människor låser dörren till sitt hus för att alla människor i hela världen är potentiella tjuvar. Man vet inte vem som skulle kunna göra ett inbrott.
Mm.
Och den videon blev, den blev ganska stor och det var väldigt många som, ja men, du är en manshatare, jävla feminist och sådär.
Alltid den debatten.
Ja.
Jag brukar ju alltid säga, det där känns som väldigt känsligt för att alla känner ett offer men ingen känner någon förövare. Det är ofta så också, så hur ska man veta vem som är vem? Men jag kan tänka mig att det blev mycket hysteri runt det.
Ja, och så här har jag väl, alltså jag har varit ganska tydlig med hela tiden att så här, nej jag menar verkligen inte allt. Liksom att alla män är våldtäktsmän eller så här. Men jag försökte bara förklara varför många kvinnor är försiktiga och vilket ansvar män har i hela den här debatten och vilket ansvar vi kvinnor har. Och jag upplevde att det var alltså faktiskt många män som var positiva till videon, men det fanns även en del kvinnor och jag skulle säga framförallt unga personer som tyckte att det där bara var liksom flummigt och dumt.
Ja, men det känns som att hamnar man på en fel sida av For You, då finns det väldigt mycket oönskade åsikter man kan få på sina videos. Och det kan ju vara ganska liksom svårt att ta emot också som ganska ung. Har du alltid känt att nej, men det rinner av mig ganska enkelt? Eller stannar det kvar med dig om någon skriver en elak kommentar?
Alltså, tack och lov, jag får väldigt sällan elaka kommentarer. Men när jag väl får, alltså man får typ, vi säger att man får 100 kommentarer och så är en elak. Och det här tänker jag att väldigt många liksom kreatörer känner igen sig i, så är det just den elaka kommentaren som sätter sig. Och jag upplever inte att kommentarer som är lite så här, gud, får man säga fula ord?
Ja, kör på.
Ja. Nej, men alltså om någon kommenterar något väldigt opersonligt, typ hora,
ja,
då det tar liksom inte jag åt mig alls. Men om någon skriver om någonting som på riktigt är känsligt för mig, ja, typ om någon skulle skriva någonting om mitt hår när jag snaggade mig, eller jag har ju pratat väldigt mycket om mina ätstörningar, om någon skulle skriva någonting om min kropp, det blir ju väldigt personligt och då tar jag verkligen åt mig. Och ja, men såna kommentarer, de kan sätta sig längre, även om det är liksom en av tusen. Ja. Så de sitter liksom kvar.
Det där måste vara så svår avvägning, för jag tänker, du har varit så himla modig under hela din TikTok-resa att berätta mycket om, som du berättade om, men om ätstörningar och din psykiska ohälsa. Att du har varit väldigt, jag tycker det är väldigt modigt att man vågar berätta om hur man mår, ens resa, för det är en stor inspiration ofta till andra att bli bättre. Men du sätter ju också dig i en position där det blir, som du säger, väldigt känsligt om man öppnar upp sig, och att folk vet ju då lite vilka punkter man ska trycka på. Har du någon gång under din resa känt så här, men jag kanske inte ska dela med mig lika mycket av mitt privatliv som jag har gjort, för att jag inte vill hamna i den här situationen där folk kommer åt mig på det sättet?
Ja, alltså framförallt har det varit när jag har pratat mycket om ätstörningar, och det finns ju flera olika ätstörningar. Men jag har ju då erfarenhet av anorexia, där jag har valt att dela mycket, dela min berättelse, var jag är någonstans nu, hur det har varit, saker jag har gått igenom. Och när man just pratar om ätstörningar, och kanske framförallt anorexia, så kan det vara extremt triggande, vilket jag är medveten om. Och det har varit flera situationer där jag har blivit uthängd på, liksom, i Instagramgrupper, på Facebookgrupper, på trådar på Reddit, där man har diskuterat mig som person och sagt att jag är en tjej som är pro-Anna och jag uppmuntrar unga kvinnor att liksom bli ätstörda och sådär. Och just eftersom jag själv har liksom gått igenom det helvetet, de kommentarerna gör jätteont, och då har jag varit så här att nej, jag ska vara väldigt försiktig med vad jag säger om just ätstörningar och kanske inte visa så mycket mat. Men sen tycker jag också det är svårt, för att det har ju varit en väldigt stor debatt det här. Jag har fått mycket kommentarer om min kropp, och jag förstår att det kan bli problematiskt om jag skulle lägga ut videor på min kropp där jag liksom drar in magen och sen ger något tips på att du ska bara äta så här lite för att hålla dig smal. Men det har också varit jobbigt när jag i situationer kanske har visat upp kläder eller gjort en sminkvideo där jag bara har ett linne på mig.
Ja.
Och sen ändå fått mycket kommentarer om att jag är triggande för att man ser min kropp, där syftet inte alls är att ens visa min kropp.
Mm.
Så det har varit lite svårt så här, att avväga.
Ja, och det måste kännas så svårt, framförallt. Jag tänker om det blir en diskussion då i så här Reddit-trådar, att man pratar om dig som person och hur du är förebildad. Det måste kännas så frustrerande, för det känns som att om man ens är med i den dialogen och säger det på det sättet, då vet man inte vem du är. Då har man inte kollat på ditt content. För om det är någonting du gör så förespråkar du och är väldigt ärlig med att okej, jag kanske ser ut så här, men det här är min bakgrundshistoria. Vilket gör att, som du säger, du står inte bara och håller in magen, utan du försöker ju vara så här, det här är min resa som jag försöker dela med mig av som en inspiration.
Ja, och jag tänker att man kan verkligen se, alltså jag förstår 100% att det finns verkligen för- och nackdelar med sociala medier, och att det finns konton som är extremt triggande, och jag kan verkligen alltså förstå att folk blir triggade av mig, för att jag blir också triggad av massa olika liksom influencers. Men det finns ju konton där man lägger ut, som sagt, väldigt ja, men bilder på sin kropp, och sen ger man tips för hur du ska gå ner i vikt och sådär.
Det är fruktansvärt.
Och, ja, och det är ju verkligen fruktansvärt om jag skulle lägga ut bilder på när jag var som sjukast och sen säger vad folk ska göra för att bli så. Men det jag har upplevt för ett jobbigt är att när jag försöker prata, alltså bara att man generellt ser mig och jag berättar baksidorna att ja, men om du har liksom anorexia, då kan du, alltså en nackdel eller en biverkning är att du tappar jättemycket hår. Du får extra hår på kroppen för att den ska kunna hålla värmen. Du blir väldigt isolerad. Det är svårt att umgås med vänner. Alltså jag har försökt att ta upp väldigt mycket nackdelar för att inte glorifiera sjukdomen. Men det har varit jättesär. Folk hör ju det de vill höra och tolkar liksom som de vill. Och det är svårt liksom att veta hur man ska säga saker.
Ja, men det kan jag tänka mig. Och det måste kännas jobbigt att man känner att man inte... Du gör ju allt du kan för att vara en bra förebild och göra det på rätt sätt. Men det kommer alltid vara de som vill misstolka en eller se fel saker. Och det måste kännas jobbigt. Men jag tycker det är så inspirerande hur du har tagit kampen och verkligen är en förebild och berättar om din resa. Och nu har vi pratat om lite så här tråkigare videos. Men finns det någon video som står ut väldigt positivt för dig under hela din resa? Typ, jag fick jättemycket följare av den här videon. Jag fick jättemycket positiva kommentarer när jag pratade om det här. Finns det någonting som står ut under resan för dig?
Ja, alltså jag tänkte lite på det här häromdagen, och det är en video. Den är lite kopplad, alltså den är väldigt kopplad faktiskt till psykisk ohälsa, men utgången är så positiv. Och det är en video som jag publicerade, jag tror det var i mars 2023, där jag rakade av mig allt hår. Och det är liksom från en period där jag har haft långt hår hela mitt liksom liv. Och alltid när jag var yngre var jag väldigt så här utseendefixerad. Jag brydde mig jättemycket om både mitt hår, men kläder och smink och sådana saker. Och sen då la jag ut en video där jag snaggade av mig allt hår. Och i bakgrunden så pratade jag om liksom att jag har mått psykiskt dåligt och att jag har tappat väldigt mycket hår på grund av psykisk ohälsa och att detta är nu ett nytt steg i en positiv riktning.
Mm.
Och där fick jag dels väldigt mycket följare,
ja.
För videon fick mycket visningar, men jag fick också väldigt, väldigt mycket kärlek, alltså från alla möjliga håll, både från killar, tjejer, folk som relaterar. Jag fick från mammor som har döttrar med liknande problem. Så att det skulle jag säga verkligen var en vändning i hela min så här TikTok-karriär.
Ja, nej men så fint. Alltså jag tyckte ju det var så modigt. Tyckte du att det var läskigt att filma och att så här bara själva tanken av att, som du sa, du alltid haft jättelångt hår, att bara, nu ska jag raka av det.
Alltså jag hade ju aldrig gjort detta liksom för några år sedan, men det här med att raka av sig håret, redan typ om en 2022, då tog jag studenten och jag mådde väldigt dåligt liksom i slutet av gymnasiet, så att då fick jag ett återfall i min ätstörning. Och som jag nämnde tidigare, en av de här biverkningarna om man äter för lite är ju att man tappar väldigt mycket hår.
Mm.
Så att jag hade om en 1,5 år mått väldigt dåligt av mitt hår och jag hade tittat mig i spegeln och gråtit och jag var ledsen varje gång jag duschade för att det lossnade liksom stora tussar. Så det var verkligen inte från en dag till en annan att nu snaggar mig liksom helt galet. Och jag var så rädd att jag skulle framstå typ så här
galen,
som någon Britney Spears. Ja, jag var så här, gud, nu kommer folk tro att jag har fått något psykbryt och bara rakat av mig allt. Men så var det verkligen inte, utan jag tänkte på det jättelänge. Och sen så har jag alltid varit väldigt öppen med både min mamma och pappa om så här psykisk ohälsa, så jag pratade med dem och var så här, kanske jag ska snagga mig, och båda mina föräldrar var så här, alltså vi stöttar dig vad du än gör, och om du känner att det är ett liksom bra beslut, det är klart att vi stöttar dig i det, och du kommer vara skitsnygg oavsett liksom. Och den enda som var lite tveksam, min mamma, hon har kort hår, så hon har liksom alltid varit en förebild så. Men min pappa, han var väldigt orolig att jag skulle må ännu sämre, att det här var liksom någonting ja, men något negativt. Men jag hade fortfarande båda mina föräldrar, så att jag kom ihåg exakt denna dagen. Jag hade varit iväg på gymmet och avbrutit mitt pass för att jag mådde väldigt dåligt. Och så satt jag i bilen och så googlade jag upp massa bilder på typ så här Pinterest. Ja. Så här, snygga tjejer som är snaggade för att få lite så här pepp.
Ja.
Och sen ringde jag mamma, för hon jobbade hemifrån då. Och så sa jag det bara, vi gör det idag. Ja. Jag rakar av mig, jag gör det.
Gud, vad kul.
Ja, och sen så gick jag in på toaletten och började själv, och då var jag verkligen, jag var så här, det är nu eller aldrig, om jag klipper av det nu då är det, och det låter ju så sjukt, det är ju bara hår.
Ja, men ändå, det är för många är väldigt läskigt den tanken att bara ta liksom maskinen mot huvudet och bara, nu kör jag första.
Ja, precis. Och grejen var att jag hade snaggat min storebror typ något år innan för att han skulle göra lumpen, och han hade liksom en kort frisyr innan han snaggade sig. Så att, och då tyckte vi ändå så här, gud, nu ska han snagga sig.
Ja.
Men jag kommer ihåg att då var jag så här, jag ska ändå spela in detta. För att jag upplevde inte att det var känsligt så. Och så vet jag att jag började själv med att klippa. Och det är ganska svårt att få bort allt hår. Och så vet jag att det var bara mamma som var hemma då. Så ropade jag på henne så här, kan du komma in nu? Och så här, bli inte rädd, för det ser lite tokigt ut liksom. Ja, och sen kom hon in och så hjälpte hon mig. Och hon var inte heller så här, hon var inte så bra på att snagga. Så jag vet att hon nästan råkade liksom skära mig i örat. Så här. Men ja, det var ju verkligen en så här vändpunkt. Och jag hade ju tänkt på det länge. Så att det var liksom inget drastiskt beslut så.
Nej, men jag tycker det är så fint. För jag har hört också många som klipper sig kort om de har varit med om någonting traumatiskt i livet. För att jag har för mig att man har sagt att hår håller mycket minnen. Att det kan vara ganska skönt att bara, nu börjar jag helt clean, fresh start. Och jag tycker framförallt från den videon, inte så kul att nämna den, för jag tycker ju att om man kollar tillbaka på din TikTok-resa, kanske 2020, 2021, 2022, och sen kollar man på din resa 2023, det känns som en helt annan Alva som pratar, att det är ett helt annat självförtroende, du har en annan humor, det känns som att du verkligen har hittat din väg på TikTok under framförallt 2023. Håller du med eller hur känner du?
Jo, men så är det verkligen, för som sagt, jag var inte så att det var ju liksom ett gäng TikTokare som verkligen så här slog igenom 2020. Och då, jag har inga minnen av att jag la upp speciellt mycket 2020, utan jag började lite mer 2021. Men det var liksom inget regelbundet, jag hade ingen så här speciell linje jag föll, utan det var lite feminism ibland och något här och där. Och så var det veckor jag inte laddade upp någonting. Men sen så var jag så här, sen hade jag ett väldigt långt uppehåll mellan typ 2022 och 2023, där jag mådde jättedåligt. Och då var jag så här, jag vill inte använda några sociala medier. Och så var jag så här, okej, när jag har tagit mitt körkort, då ska jag börja försöka ladda upp lite mer regelbundet. Jag ska ha en plan för vad för typ av video jag ska lägga upp. Och det var liksom i början av 2023. När jag hade lyckats ha det här jävla körkortet. Ja. Och då hade jag liksom en tydlig plan, ett mål. Så här, att jag vill växa nu liksom.
Mm.
Så att då måste jag ladda upp varje vecka. Jag vet vad folk tycker är roligt. Och sen var det även i samma veva så var jag så här, okej, nu är en ny start. Jag ska satsa mer på TikTok. jag rakar av mig håret och som du säger, det sitter mycket liksom minnen och sådär i håret och det var verkligen som ett tecken att nu börjar vi på någonting nytt.
Ja, hur många följare hade du vid den tidpunkten när du rakade huvudet?
Jag hade väl typ 100, vad kan det vara, 115 eller något sånt där. Ja. Någonting på 100, alltså början av 100.
Mm. Så nästan 100 000 nya följare då på ett år?
Ja, och det gick så fort efter där. Alltså jag kommer ihåg att när jag kom tillbaka, jag gjorde först en komma tillbaka video. Bara hej, nu är jag tillbaka här. Jag mått väldigt dåligt typ. Och då hade jag fått flera DMs innan så här att folk undrar lite vad jag var. Så jag visste ändå att det finns några som skulle vilja titta. Och redan där gick det ganska bra till en början. Och sen så liksom blev det extremt när jag rakade av mig håret.
Ja. Så kul. Och du arbetar med TikTok heltid idag. Från att det var en hobby och det lät som att det var kul så arbetar du med det heltid nu. Hur var det att ta det steget och vara så här, men nu jäklar, nu blir det på heltid?
Ja, alltså jag har varit så okunnig när det kommer till sociala medier och när en person kan börja jobba med det, vad är det som krävs. Men jag har haft en hel del kontakt med en annan TikTokare som heter Frida.
Mm.
TikTok Frida, kanske många känner
till. Bästa TikTok Frida.
Ja. Och hon har varit en jättestor inspiration. Och då förstod jag så här, okej, men Frida, hon verkar jobba med TikTok. Mm. Och då var jag så här, gud, kan man liksom tjäna pengar på TikTok? För att TikTok har nästan blivit lite så här, en ful app. Alltså folk är så här, YouTubers, alltså de är ändå kreatörer. Instagram, men TikTok, vad är det för gammal app? Det är för 13-åringar som dansar typ.
Ja. Dålig missuppfattning, för alltså, det är ju fler som är 30 plus på TikTok sedan några år tillbaka. Så det är väldigt dåligt att man tänker så.
Ja, men folk har typ en negativ bild av just TikTok.
Ja.
Och sen var ju så här då att jag har haft lite kontakt med Frida och så var jag så här, ja, när jag tar mitt körkort då ska jag börja liksom ordentligt och lägga upp en plan. Och sen så hörde då en tjej som heter Caroline av sig till mig. Och det var i liksom, jag tror det var slutet av sommaren, augusti någonting, där hon liksom var så här, ah, hej, jag har sett på din TikTok. Jag undrar om du skulle vilja jobba tillsammans. Jag kan vara din manager. Så vi bokade in något möte. Och jag var verkligen helt liksom ny. Jag hade ingen koll överhuvudtaget.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Och då vet jag att jag hade liksom i bakhuvudet det jag hade pratat med Frida. Hon berättade att man kan ha en manager och hon liksom beskrev även vad man skulle kunna ta betalt. För jag hade ingen aning alls. Och sen så träffades jag och Caroline, då min manager, i verkligheten. Och jag fick en skitbra känsla direkt och var så här, okej, nu kör vi.
Gud vad kul. Och jag tror att många TikToker har ju tagit nu på senare tiden hjälp av en manager. Och det är ju så skönt att ett, slippa bara ta kontakten med företagen. För att många företag kan utnyttja, jag tänker som dig då som började vilja jobba med TikTok och hade väldigt mycket följare och tänkte så här, men gud vad kan jag ta betalt? Och om man inte vet exakt vad man kan ta betalt så kan företagen vara riktigt luriga med att försöka sälja på en väldigt billiga samarbeten. Så jag tror att många tycker att det är skönt att man bara ett har en manager för att de bara sköter allt det där åt den. Men sen kan man ju förhandla mycket bättre också. Det måste vara så skönt. Hur blev skillnaden från dig att gå då från att göra det själv till att ha en manager?
Alltså, tidigare så har det typ varit min pappa som har fått hjälpa mig lite. Och grejen är att han och hans generation, de har ju inte samma koll på sociala medier.
Nej.
Så jag var så här, vad är rimligt att ta betalt för det här? Och han hade ju ingen aning, och inte jag heller. Så vi var så här, 1000 kronor. 1000 kronor! Gud vad sjukt för en video liksom.
Ja.
Och sen fick jag då reda på att man kan ta mycket mer betalt liksom.
Ja.
Och i efterhand blev jag nästan lite så här sur på olika företag.
Mm.
För det var en period där jag hade liksom, ja, men snittade 200-300 000 visningar på varje video. Jag lade ut väldigt ofta.
Ja.
Jag hade högt engagemang och jag hade ju ingen aning om vad jag skulle ta betalt. Och jag är också väldigt så här, jag tycker det är läskigt att förhandla, så jag nöjde mig så här, om någon sa så här, jo, men du kan få 5 000, och bara så här, wow, det blir jättebra.
När du hade kunnat få typ 40-60 000 kronor.
Ja, precis. Så att
typ i efterhand har jag varit lite bitter. Så här, bara, pappa, vi kunde tjäna så mycket pengar. Men jag tänker att det är liksom en resa och man lär sig.
Gud ja, man känner väl mer att man kanske inte vill jobba med de företagen i framtiden sen då när man är så okej, det kanske var lite oschysst av er att ni bara utnyttjade mig så.
Ja, verkligen.
Men hur jobbar du med samarbeten idag?
Ja, idag så jobbar jag ju då med min manager som heter Caroline. Och jag har liksom en separat mail för samarbeten så att hon sköter min mail och därifrån så får jag förfrågningar från liksom olika företag och hon pitchar även in mig då till personer och företag som vi tänker matchar mitt content.
Mm.
För mig, jag känner att det är viktigt att jag är ju ganska bred, det finns ju kreatörer som kanske bara gör matcontent eller man gör bara sminkcontent. Och jag gillar att testa på massa nya grejer. Alltså jag är liksom inte bra på allting jag gör. Men jag gillar att testa att baka. Och jag gillar att testa att laga mat. Jag gillar att testa smink. Så att det finns ju väldigt många dörrar som går att öppna när det kommer till olika samarbeten.
Gud ja.
Men man känner ju ändå, alltså jag har så, alltså verkligen fina följare. Alltså det känns som att jag har en relation med mina följare på TikTok. Jag får mycket DM. Så om jag frågar någonting på någon video, typ så här, ja, men hur tvättar man sin sminksponge? Då får jag jättemånga meddelanden och DM sen. Så att det känns verkligen som att jag har en relation. Och då känner jag att jag vill inte göra ett samarbete och lura på dem någonting.
Mm. Och jag tycker det är så kul att du nämner det. För att jag minns så väl typ en av dina första samarbeten du gjorde som var lite mer seriös med din manager då. Och att du verkligen sa då i början av samarbetet så här, men nu vill jag verkligen satsa på det här. Jag vill verkligen jobba på det här nu. Så att nu kommer jag börja göra lite samarbeten. Jag tycker bara den transparensen är ju så himla fin att du har tagit med då följarna på hela din livsresa egentligen på TikTok och också få ta med dem på resan då att nu vill jag börja jobba med det här så att nu kommer ett litet samarbete och att alla var ju jättesupportive. Det måste kännas så skönt också få den feedbacken och inte bara jaha, nu ska du börja göra massa reklam och den kanske man hade fått den feedbacken om du bara hade börjat göra samarbeten från ingenstans men du hade ju verkligen den dialogen med de som följde dig också.
Ja, och jag tycker verkligen att man ska liksom vara ödmjuk och tänka på att alltså man som en kreatör så är man liksom ingenting utan sina följare så det är viktigt att vara lyhörd om de säger, alltså vad mina följare säger att de gillar att titta på om det är vloggar eller matlagning då lyssnar jag ju in och försöker göra sånt content om de säger att de vill att jag pratar om psykisk ohälsa så försöker jag göra det men jag försöker ändå vara så att jag inte triggar. Och där kände jag liksom att om jag nu ska börja jobba då vill jag vara ärlig och säga att jag kommer börja göra samarbete nu. Men såklart kommer jag fortsätta som vanligt. Och som du sa, jag fick jättemycket kärlek och support. Och sen finns det ju alltid några som är så här lite negativa. Men i sin helhet var det väldigt mycket positivt.
Ja. Har du något drömsamarbete?
Ja, alltså jag funderade jättemycket på detta. Så här, vad har jag för drömsamarbete? Och jag hade så svårt att liksom komma på något specifikt företag. Jag tänkte så här, vad passar mig som person? Men så har jag diskuterat lite då med min manager och någonting som jag känner alltså är viktigt för mig. Och där blir det verkligen inte pengar för det är liksom en ideell organisation och det är BRIS.
Mm.
För att jag själv har varit mycket i kontakt med dem under min uppväxt och jag känner att jag har en sån publik där många har ganska liknande problem som mig med psykisk ohälsa, ätstörningar. Så att jag skulle säga att BRIS hade dels varit ett drömsamarbete men jag har också funderat så här, jag vill gärna typ göra samarbeten eller göra så här collabs med andra kreatörer. Det liksom känner jag är så här, gud vad coolt att vi gör det med någon annan.
Ja.
Och ett så här, en riktig dröm, det hade varit typ, gud jag känner att jag kommer låta så fjantig nu.
Nej.
Ja men typ så här, Therese Lindgren.
Ja, för att, alla älskar ju Therese.
Ja, verkligen. Men hon var ju så här, hon var verkligen tidig med att prata om psykisk ohälsa och sådär. Och när jag tittade på henne när hon började prata om ångest och om alla hennes panikattacker, då var jag i den åldern. Då hade inte jag liksom utvecklat någon psykisk ohälsa. Och det var precis då jag började lite så här känna av ångest. Och det var så skönt att det var någon som var transparent. Så att ett riktigt så här dröm, om det skulle vara med någon kreatör, det är typ att jag skulle göra någonting med Therese Lindgren.
Ja, gud vad kul. Jag ser upp så mycket till Therese. Jag tycker hon är så härlig att hon bara gör det hon brinner för. Jag tycker det är jätteinspirerande.
Mm.
Men jag vill också dyka ner lite mer i det nitty-gritty här nu när det kommer till ditt content. För att du, som du säger, du jobbar ju med det här på heltid nu. Och jag tror att du, till skillnad från många kreatörer kanske gör ganska enkla videos. Inte för att det är något fel med det. Men du gör ju väldigt mycket redigering på dina videos. Man kan, visst kan man bara spela in och sen klippa upp det lite enkelt. Men du gör ju väldigt mycket text och effekter. Ta oss igenom hur du redigerar och hur kom du till det här intresset av att göra alla effekter på videosen?
Ja, alltså grejen är att dels så, alltså, och jag fattar att det är också irriterande att höra när folk säger mina diagnoser och så nämner man upp alla så här. Men ja, dels då alla de här jäkla psykisk ohälsa, men jag har också då OCD och det, för de som inte vet, är att man har väldigt starka tvångsbeteenden med ritualer och man kan vara man behöver väldigt tydliga rutiner och sådär. Så att jag gillar när saker är vad som enligt mig är perfekt. Så här, ordning och reda, fint och riktigt. Och allting ska stå perfekt i min video. Det ska vara klippt perfekt. Och det har jag också fått lite kritik för att så här, du är som en robot. Men jag vet inte, jag har alltid varit så här, att jag vill att saker och ting ska vara perfekt. Så att nu spelar jag in mina, typ när jag gör vloggar eller pratvideor, då spelar jag in med min mobil. Och då var jag så här, det ska vara bra kvalitet. Så jag unnade mig och köpte mig en ny dyr mobil.
Ja, helt rätt.
Och sen så redigerar jag då i CapCut. Mm. För det var den som jag rekommenderades att redigera i. Så jag redigerar liksom inga videor direkt i TikTok-appen. Nej. Jag spelar in allt utanför så att jag också kan spara klippen ifall någonting skulle hända.
Det är väldigt bra att göra.
Ja, och sen så var jag så här, när jag gör mina matvideor, då vill jag att det liksom ska se riktigt så här snyggt ut. Så då köpte jag en, kollade upp lite på nätet och jag frågade lite så här YouTubers, bara, vad använder ni för kameror? Mm. Så köpte jag pappa en kamera och ett stativ till det. Och sen så var det så här, shit, nu är det den här tiden på året när det är mörkt. Och då har jag så här en lucka på typ 3 timmar på dagen där jag kan spela in och det är bra ljus.
Nu vänder det som tur igen, men det är tufft under vintern.
Ja, men verkligen. Och det är verkligen så här ilandsproblem. Men jag var så här, gud, jag vill att det ska vara perfekt kvalitet, bra ljus och allting. Så att då köpte min pappa, han hjälpte mig och han är så här, om du ska köpa någonting, då ska vi köpa bra kvalitet. Ja. Så att vi beställde hem studiolampor, så att nu har jag liksom, när jag spelar in vissa videor, typ matvideor, då använder jag mina studiolampor, min kamera, mitt stativ. Och de tar då väldigt lång tid. Alltså man kan ju tänka så här, och jag vet att det är så olika från kreatör till kreatör. Jag vet att det finns vissa som kan spela in typ 6 videor på en dag när man sitter i sitt rum. Och det är verkligen en så här mysig stämning. Det är som att man är på FaceTime med en kreatör. Ja. Och jag kan typ inte, även fast jag skulle ibland vilja vara så enkel, så att jag klarar liksom inte av det, att släppa den kontrollen. För jag vill att allt ska vara så här riktigt ordentligt.
Ja, det är ju sjukt satsigt med studiolampor och en så här satsig kamera. Det är nog mer än vad många kreatörer gör.
Ja, vi vet inte. Sen tycker jag det är väldigt roligt också. Ja. Annars hade jag inte. Men de videorna kan liksom, en matvideo beroende på vad jag lagar, bara att spela in och flytta de här jäkla lamporna. Och de är så knöliga också, har jag insett. Jag får alltid så här be pappa, bara, gud, kan du hjälpa mig att höja och sänka den här?
Ja.
Och så byta så här, ja, men höja och sänka på kameran, spela in och sen behöver jag överföra detta till min dator och sen från datorn till mobilen. Och på mobilen redigerar jag och sen laddar jag upp då.
Alltså redigerar allting i mobilen, ingenting på datorn?
Nej, allting på mobilen. Men jag får ibland överföra så via datorn. Mm. Så att just mina matvideor, de tar väldigt lång tid och då kan jag också bli så här, om en sån matvideo skulle gå dåligt, om man säger visningar, då blir jag så här, fan också.
Lagt det hur mycket tid som helst på den och så bara, tusan.
Ja.
Men jag tycker det är så inspirerande att man också lägger, alltså, manken till lite så, för många gör ju som du säger, man kan spela in 6-10 videos en förmiddag och så klipper man upp dem på eftermiddagen och det tycker jag är väldigt imponerande, men absolut. Det är också väldigt kul att man har det intresset också för att göra hela setupen och tänka ut sina videos. Brukar du tänka ut lite i förväg vad du vill göra för videos eller skapar du ganska spontant?
Alltså jag har alltid varit så här, ja, men som jag har nämnt lite så här, med min OCD, min ångest, att jag har väldigt så här starkt kontrollbehov och jag älskar ordning och reda. Alltså jag älskar så här struktur. Även nu när jag då är egen så har jag väldigt fritt. Om jag skulle vilja så skulle jag liksom kunna sova till klockan 12, gå upp och spela in lite och sen typ ligga in och se på film. Men jag gillar det här med att man har en tydlig plan. Så på söndagar då brukar jag ha min så här planeringsdag och då planerar jag mina videor inför veckan. Och då brukar jag alltid planera in så jag har 2 stycken matvideor. Ofta en typ matvideo och en bakvideo.
Mm.
Och sen brukar jag handla liksom inför de videorna på söndagen. Och sen brukar jag planera in att jag har en video där jag till exempel målar och pratar om någon följares problem. Och sen brukar jag planera in så att jag har en vlogg och någon video där jag bara sitter liksom i kameran och pratar och sminkar mig eller så. Och som alla de här videorna tar ju olika lång tid. Att laga mat tar väldigt lång tid. Att vlogga, då ska jag få med allt under dagen. Men som sagt, varje söndag då brukar jag alltid sätta mig och så här, göra ordning och skriva upp vilka dagar jag ska ladda upp vad.
Mm.
Och sådär. Så att jag har alltid en ganska tydlig plan.
Det är ju skönt. Jag brukar göra samma. Det är skönt att sätta sig söndagen och sen bara börja veckan så här bra, att man har en planering. Mm. Och det måste väl göra det enklare för dig också då att ha strukturen för att sen genomföra, att det blir mer som ett riktigt jobb, ett företag. Att vissa som jobbar med TikTok på heltid kan ju vara, och det är inget fel med det heller, att man är lite mer så här, nej, det blir ingenting idag. Men att det blir väl lite mer som ett jobb då. Det kanske är skönt att ha den rutinen också då. Om man har, ja, men att det är skönt, jag går upp den här tiden, nu har jag det här att göra, det är lunch då som går att göra det här. Känner du att det har gjort mycket för ditt psykiska mående också att ha den rutinen?
Ja, men verkligen, alltså verkligen, verkligen. För när jag tog en lång paus från TikTok och jag inte hade någon skola att förhålla mig till, då blev det väldigt mycket så här, jag hittade inte på någonting, jag sov ganska länge, jag var bara hemma, jag isolerade mig, jag hade inga så här tydliga rutiner. Och jag vet att om man är en person som har väldigt mycket ångest och man har alltså kanske då OCD eller sådär, då är det viktigt i vardagen att ha liksom tydliga rutiner, tydliga saker man vet att man ska göra.
Mm.
Så att för mig har det hjälpt jättemycket. Jag tror inte jag hade mått bra i att liksom bara köra på känsla. Men ibland, ska jag vara ärlig, så kan jag också önska att jag var mer spontan. För ibland så kommer det upp ämnen under veckan, typ lite så här, ja men det här är jättehemskt, men att oceana brann ner.
Ja.
Då är det ju väldigt många som reagerar det på samma dag och lägger ut en video.
Ja.
Men jag har ju planerat mina videor för den veckan. Och om jag ska prata om det, då händer det nästa vecka liksom, när det ja. Inte är lika aktuellt.
Alltså du känner så att du ändå inte är såhär, nej jag ruckar inte på schemat när jag har bestämt det.
Nej, jag är såhär, det här har jag bestämt. Och så vill jag också att jag är väldigt såhär, jag vill att mitt flöde ska se fint ut.
Ja.
Så jag vill inte att det ska ligga typ såhär 3 matvideor på rad. Då vill jag ha typ en matvideo, en vlogg, en pratvideo och sen en matvideo igen.
Ja, jag fattar. Ja. Jag älskar det att du är så himla strukturerad. Men det kan ju också bli någon stress då att du känner, det här vill jag prata om men jag kan inte göra det för nästa vecka om det är en tisdag.
Absolut, absolut. Så kan jag känna. Och ibland om jag inte har, om jag har lagt upp och så har det gått lite dåligt på de videorna, då vet jag så här, ja men en sån här video, en målarvideo där jag läser upp en följares problem, den kommer gå bra. Men den kommer jag inte kunna posta förrän på onsdag för jag ska liksom lägga in de här innan.
Så jag att, älskar att du som ett, så här, ett stort företag som ja. Är så här, vi har contentplanering, vi måste följa den.
Ja,
vi kan inte slänga in någonting
liksom.
Bara.
Och jag, som sagt, jag tror verkligen att det här är både en för- och nackdel. För att man ser att olika kreatörer, det finns ju de som gör mer som mig. Att man kanske har lite mer strukturerat. Och så finns ju de som det går skitbra för som är absolut mer spontana.
Ja.
Så jag tänker också att lite det är hur man är som person. Och jag gillar ju så här ordning och reda.
Ja, jag är samma. Jag älskar ordning och reda. Men det är ändå man blir inspirerad av de här free spiritsen som bara, då gör jag video idag om det händer någonting. Då måste ju du tycka det är skönt om det händer någonting stort typ en lördag. Då är du så här, yes, då gör jag det på måndag.
Verkligen.
Men nu har vi touchat lite på hur dina dagar ser ut. Men om du skulle vilja ta oss igenom på en helt vanlig dag i Alvars liv en vardag. Hur ser det ut?
Gud, alltså jag gillar ju att ha lite så här samma vardagar.
Ja.
Så att jag brukar väl gå upp kanske 8-9. Och så brukar jag ofta käka min frukost på morgonen. Och mina föräldrar, antingen så är det någon som jobbar hemma eller så har båda åkt jobbet. Så jag är ofta ensam på morgonen. Så då brukar jag käka min frukost och sen brukar jag åka och träna på gymmet. Jag älskar att träna och det har också varit lite så här kontroversiellt med ätstörningar. Men jag har ändå försökt att bara liksom transparent i vad jag gör. Så att då brukar jag gå och träna och jag har ju väldigt mycket så att jag tycker det är jobbigt när det är mycket människor och mycket ljud. Jag brukar alltid ha så här öronproppar i folksamlingar och sådär. Så att då är det ju en fördel nu med att jag kan styra mina dagar som jag vill. Så att jag åker alltid på förmiddagen. För då är det ju bara typ pensionärer på gymmet. Ja. Så då blir det ofta något gympass, jag kommer hem, käkar lunch och sen har jag liksom mitt jobbschema.
Mm.
Och då vet jag att om det är någon dag jag ska spela in matvideor, då gör jag det. Jag brukar ha att jag ska redigera, fixa något utkast. Så då brukar jag jobba liksom från att jag har käkat lunch till lite senare på kvällen. Och sen har ju vi en hund som vi brukar hämta från hunddagis. Så senare på kvällarna, då blir det kanske någon promenad med hunden.
Mm.
Jag fixar lite på mobilen, kanske svarar på något mejl, redigerar något utkast. Ja, och sen typ går och lägger mig.
Ja, så härliga dagar. Och det känns som att mycket av den här strukturen är väl också det som har gjort att det har blivit sån framgång. Att du har varit väldigt duktig med ditt arbete, du strukturerar och att det blir den här bra balansen av content och att ja, folk gillar vad de ser. Om du får tänka i framtiden nu när du har fått det här rullet och att du har den här bra strukturen och folk älskar det du gör. Vad drömmer du om i framtiden, både privat och för din kanal?
Alltså, dels har det ju typ hela tiden, alltså jag har ju delat mycket då om psykisk ohälsa och ätstörningar och OCD och sådär. Och jag kan få frågan så här, folk är så här, vill du verkligen bli frisk? Vill du bli av med dina problem? För det kan ju nästan bli lite som en identitet. Att så här, jag är Alva, det är hon med psykisk ohälsa. Och då vill jag verkligen vara tydlig och säga det, att det är självklart att ingen person vill vara sjuk.
Nej.
Så att om jag ska så här, för framtiden, sen vet jag också att för att kunna bli frisk från till exempel anorexia och ätstörda beteenden så måste man själv verkligen vilja och göra grovjobbet.
Ja.
Men jag har fått så mycket fint stöd på sociala medier. Så jag hoppas att jag liksom ska kunna fortsätta tillsammans med mina följare att utvecklas liksom på ett personligt plan när det kommer liksom till psykisk hälsa. Och sen även då flytta hemifrån. Och dels nu så är det ju det är väldigt dyrt. Ja. Även om jag liksom tjänar pengar så är det dyrt. Det är svårt att hitta. Jag står i bostadskö. Det finns liksom inga bra lägenheter. Och jag har ganska höga krav också. Ja. Att jag vill ha någon fin lägenhet så jag kan spela in bra videor. Men, och sen har det också varit det att jag har mått så psykiskt dåligt. Att jag har varit rädd att om jag bor själv, kommer jag verkligen klara det liksom, med mitt psyke. Men det skulle vara då att jag vill fortsätta liksom, utvecklas mentalt, flytta hemifrån. Och sen kanske skaffa en partner. Men det har varit lite så här att jag är ju väldigt så här kontrollmänniska och jag gillar mina rutiner. Och då har det varit så svårt att släppa in en annan människa.
Mm.
Alltså det kan vara en partner, det kan vara kompisar. För att i en relation då får man ju kompromissa och man får anpassa sig till varandra. Och där har jag lite så här svårt, jag vill köra mitt race.
Du bara, jag har mitt schema, du får inte plats här.
Nej, du får inte plats.
Gud vad kul, men så spännande ju. Och när du själv scrollar på TikTok, har du några favoriter på svenska TikTok?
Om jag ska vara helt ärlig, jag scrollar väldigt lite själv på TikTok.
Ja,
ja, jag är med så att jag laddar upp mycket. Men sen följer jag väldigt många svenska TikTokare och jag har varit i kontakt med flera stycken. Så här, man hjälper varandra och om man har några frågor. Som jag sa, jag, för mig har Frida varit en jättestor inspiration.
Mm.
Och hon har hjälpt mig jättemycket. Så henne har jag kollat väldigt mycket på. Och sen annars svenska kreatörer som jag brukar få upp och som jag kan inspireras mycket av är även Filip.
Mm.
Filip Ivanovich Håkansson. Och jag har gjort flera videor där jag liksom refererat till honom att idag ska jag laga Filips recept.
Mm.
För han gör också lite så här matvideor och vad jag har förstått så verkar han också lägga en del tid på redigering som jag tycker är roligt.
Är det han som äter som kreatörer?
Ja, precis.
Han har
precis.
Väl ätit som dig också?
Ja, det har
han. Ja, gud vad kul.
Och det, alltså den bilden, vi har liksom, ja, men, skrivit lite och så här kommenterat på varandras videor. Och den bilden jag har fått av honom är att han också är väldigt så här, ja, men, dedikerad och gillar det här med... Ja, men, han lägger mycket tid på redigering och sådär. Och jag har ju det liksom som intresse.
Ja.
Så att... ja, men sen så kollar jag ju så här, alla som kommer upp på ens For You. Men det är inte så, jag tittar väldigt sällan själv på videor. För jag är också sån, jag jämför mig väldigt mycket. Så att det är självklart att man är liksom glad när det går bra för andra. Men jag ska vara ärlig att om det går jättebra för typ alla andra och det går dåligt för mig, då tänker jag bara, gud vad fan gör jag för fel?
Men det är jobbigt, det blir en alltså, internal stress att man är så här, funkar inte det här för mig, funkar det för dig? Men det, jag tycker väl, det är väl också kul att inspireras av andra. Känner du att du inspireras av att titta på andra då, eller inte alls kanske? Eller känner du att mycket av dina egna videoidéer kommer bara från dig själv då?
Alltså det är väldigt olika. Mycket videoidéer, det får jag liksom från mina följare. Mm. Och det kanske de idéerna mina följare skickar. Det kanske de har fått från andra kreatörer. Men ibland kommer det upp i, alltså framförallt matvideor, typ recept och sånt där. Mm. Det kan jag bli liksom inspirerad av andra matkreatörer. Bland annat ja, med Filip, Helan, Astrid, en annan matkreatör. Mm. Då kan jag alltså liksom bli inspirerad av recept och sånt där.
Mm.
Och sen själva content-idéerna. Ja, alltså jag började ju typ med mina vloggar, alltså när det inte var så mycket vloggar. Och då visste jag att jag har ett ganska strukturerat liv och jag tror att folk kommer tycka det är nice att titta på typ.
Ja, det är väldigt skönt att man vet så här, man vet ändå lite hur rutinen ser ut. Jag älskar ju att kolla på sådana vloggar, att man är så här, gud vad kul, nu ska jag se hennes dag. Men det kanske är något lite annorlunda idag, men ändå samma rutin lite.
Och sen har jag alltid bara egentligen försökt göra mycket av det jag tycker är kul. Till exempel så, jag har inte sett jättemånga som målar på TikTok. Inte på svenska TikTok har inte jag sett så många.
Nej.
Och det jag alltid tyckte var ett jätteroligt att måla. Så jag laddade upp en video för något år sedan, lite så här på skämt typ. Och då var det flera som bara, gud det är så lugnade att titta.
Ja, och du är jätteduktig.
Ja,
jag tror den första videon jag såg, då tänkte jag, för du har ju testat mycket typ smink till exempel. Mm. Och du är väldigt transparent med att så här, jag vill lära mig mer. Och då tänkte jag att du skulle ha samma vinkel på liksom, nu ska jag lära mig måla. Mm. Men sen när jag kollade videon, jag bara, men gud du är ju asduktig på att måla.
Tack.
Det var ju jättefint.
Nej, men också så här, jag har alltid gillat att måla, men det som är... När jag spelar in och målar, då är jag så här, om jag ska måla en fin teckning som jag typ ska ge till min mormor, då sitter jag typ en vecka med den teckningen.
Ja.
Men nu när jag ska spela in, då får jag göra lite enklare motiv och sen är det så... Alltså jag tror inte folk förstår hur det, märkligt det ser ut när jag spelar in, hur jag liksom har alla kameror. Och jag får typ sitta så här runt själva kameran och stativet.
Ja.
Så det är jättesvårt att komma åt, så jag vill ändå vara lite så här... Ja tack, men jag kan lite bättre.
Ja. Det är så, du anpassar dig efter själva TikTok-videon. Ja, det är ändå
precis.
Inspirerande. Så många gör tvärtom, att det är viktigt att målningen blir bra sen får videon bli
nej,
sådär.
Jag, är såhär, jag försöker söka upp såhär, hyfsat enkla motiv som inte tar för lång tid. Och att det är så himla knöligt när jag ska liksom, det står stativet, lamporna, att liksom komma runt. Men ja. Det verkar funka.
Ja, men verkligen. Jag tror det viktigaste är att man gör det som man själv brinner för. Och att om du gillar någonting och verkligen tycker om att göra någonting, då kommer ju alltid det synas genom videon. Jag tror att det är det folk gillar.
Mm.
Sen tror jag att det är svårt också att fortsätta hålla på med TikTok och att alltså, vara konsekvent med att lägga upp om man inte själv brinner för det du gör.
Mm. Och sen har jag även, liksom, det finns ju flera olika kreatörer som håller på med smink och sådär. Och jag har tidigare inte varit så här, jag har inte använt så mycket smink, alltså under alltså när jag var riktigt liten, då tyckte jag det var jättekul i början så här, men om vi tänker så här gymnasiet och högstadiet, då sminkade inte jag mig så mycket, så att jag hade inte så bra koll på såna grejer, och där märkte jag att där kunde jag verkligen engagera mina följare jättemycket. För de ville gärna hjälpa till och tipsa och sådär.
Ja.
Så att det har liksom blivit också en grej att jag vill också testa nya saker.
Det är så kul. Jag tror framförallt det här med när du har gjort med smink. Att du också bjuder in dina följare. Så här, hur gör jag rent det här? Vad är din bästa rouge? Vad tycker du om för läppstift? Att det är ju så himla bra sätt också att få folk engagerade i dina videos. Att det är jättekul att ha det utbytet också. Att du får tips och sen kan du visa när du applicerar det tipset nästa video. Att det måste vara kul att ha det utbytet också. Som du sa, att de ger dig videoidéer också. Det måste vara fantastiskt att ha sådana följare.
Ja, och jag tycker också man lär sig jättemycket av det här att typ kunna ta emot. För att jag tycker det är så, alltså det är så stor skillnad på hat och kritik.
Ja.
Och vissa verkar nästan tro att jag skulle bli ledsen över att någon sa tänk på att ta råset lite högre upp på kindbenen. Men jag vill genuint ha sådana kommentarer. Jag försökte göra så här rosmarin vatten för håret.
Ja.
Och då var det flera som skrev så här, men använd färsk rosmarin eller koka den inte så länge eller så här, blanda med de här sakerna.
Mm.
Och sådana saker vill jag höra liksom. Så att, och som du säger, det blir liksom som att man får en djupare relation med sina följare. Och det tycker jag är jättefint.
Ja, det är jätteinspirerande. Och Alva, avslutningsvis, vad skulle du säga är ditt bästa tips till up-and-coming kreatörer på TikTok?
Ja, alltså, det här har jag också funderat på länge. Ja. Och först tänkte jag så här, det är nog bra om man är ganska nischad på någonting. Typ så här, mat eller smink eller träning. Men så var jag lite så här, jag är inte speciellt nischad. Så det kan inte jag ge som tips. Och så har jag också tänkt att om man är jättenischad, det kan ju gå jättebra.
Ja.
Men om jag skulle nischa in mig helt på till exempel ätstörningar. Tänk när mina följare en dag tröttnar på det ämnet. Eller att det blir ute inom citationstecken.
Mm.
Så att jag skulle säga att dels så är det viktigt att göra någonting man själv tycker är roligt. Alltså blanda in sådana saker. Jag tycker det är kul att jag vloggar. Jag tycker det är kul att måla. Jag har alltid älskat att laga mat. Det gör ju så att liksom, intresset håller över tid och motivationen.
Mm.
Men sen också försöka snappa upp lite. Vad är trendigt nu? Vad tycker folk är roligt nu? Ja, men de vill se att man använder sådana här hårprodukter. De vill se att man testar det här sminket. Men gud, nu trendar den här maten. Att man liksom försöker se vad är aktuellt just nu.
Ja.
För att då håller man ändå ett högt engagemang. Och sen tror jag en av så här, nyckeln för mig har varit att jag har en ganska personlig relation till mina följare.
Mm.
Alltså, som sagt, om jag pratar om mina psykiska problem får jag flera DM, så det blir också en personlig relation om man träffas IRL.
Ja.
Så att för att liksom hålla kvar personer som, om man vill att folk ska fortsätta titta, så tror jag också det är nyckeln, att man får en ganska personlig relation.
Ja. Så bra tips. Alva, tack så mycket för att du var med i Top My Podcast.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.